Dette båndet inneholder opptak fra kirkelig fornyelsesstevne på Gran i 1991. Kassetter fra dette og tidligere stevne kan bestilles over telefon 09 16 81 62. På denne siden av kassetten hører vi et foredrag av biskop Bertil Gertner med temaet Kirken vår mor.
Från Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Jag har fått ett mycket svårt ämne att tala över. Ett mycket ovanligt ämne. Kirken, vår mor. Och så har man hänvisat där till ett speciellt kapitel i Uppenbarelseboken som talar om en kvinna som föder en son och som också har andra barn, som det står. Nu är jag inte övertygad om att alla är så välbekanta med Uppenbarelsebokens 12:e kapitel. Och därför har jag bett någon att på norsk läsa de väsentligaste delarna av kapitel 12. Så att alla vet vad det är för en kvinna jag talar om. Och eventuellt också vad det är för en drake som hotar kvinnan. Varsågod Fröjdis. Kyrkobegreppet har ju återkommit i blickpunkten i nordisk teologisk debatt. Och som ett tecken på det så kom ju förra året till Sverige en ny bok om kyrkan med medarbetare också från Danmark och Norge. Det kanske inte är så svårt att förstå att vi i de nordiska länderna särskilt engagerar oss i frågan om vad kyrkan är för någonting. Nationalkyrkorna eller statskyrkorna i Norden har ju utvecklats i en riktning som gör det nödvändigt att fråga vad är Kristi kyrka egentligen? Vi har hemma i Sverige en mycket byråkratiserad kyrka med en riksorganisation som inte motsvarar kyrkans ställning i samhället. Och jag brukar säga att denna organisation har drabbats av en mycket, mycket svår sjukdom som heter elefantiasis. Jag ska inte närmare gå in på den politisering som också hotar vår kyrka, utan istället försöka ta fasta på den andliga sidan av kyrkan. Jag finner det nödvändigt att man inom kyrkorna i olika grupper därför aktualiserar frågorna om vad Kristi kyrka egentligen är för någonting. Och vi tycker att vi har fått den kallelsen i arbetsgemenskapen kyrklig förnyelse i Sverige, liksom i Svenska kyrkans fria synod, som i dagarna har blivit rumsrena och accepterats av den officiella kyrkan. Nu är det spännande tema vid denna kyrkestävne som man har valt, kyrken vår mor. Och jag uppfattar det som så att min uppgift är att med hjälp av den här texten som jag ska lägga ut lite längre fram försöka nå fram till kyrkans innersida, det väsentligaste i kyrkans existens. Och då börjar jag med kyrkans plats i Uppenbarelseboken. Vad har den här kvinnan med kyrkan att göra egentligen? Kvinnan som vi nu hörde om i kapitel 12. Och för att kunna svara på den frågan så måste jag uppehålla mig något vid Uppenbarelseboken rent principiellt. Det är ingen lätt bok som alla vet. Det är inte tillräckligt att försöka bakom sådana här berättelser som i kapitel 12 finna de exakta historiska händelserna. En så ensidig tolkning är inte möjlig när man rör sig med apokalyptiska texter. För Uppenbarelseboken är ju en apokalyps, en uppenbarelse från Gud om ting som man inte omedelbart iakttar och förstår. Och Johannes inleder ju också sin bok med att säga att det är en apokalypsis given av Jesus Kristus själv. Och han säger också att det är fråga om hemligheter. Och man behöver läsa och förstå på ett andligt sätt för att begripa vad det är frågan om i de här texterna. Jag skulle vilja säga så här att Johannes själv genom den helige ande lyftes ut ur sin egen tid och kunde betrakta den och det som har varit och det som ska komma i ett enda sammanhang. Man kan därför inte försöka identifiera bara händelser och personer. De finns där. Men det finns också en framtid. Och det finns också det som har skett i de bilderna som talar om det som nu sker. Och därför är det alldeles omöjligt och ointressant, menar jag, att försöka tala om en tidtabell, en Guds tidtabell, som man alltså kan identifiera och så veta var står vi idag. Det är helt meningslöst. Det går inte. Jag tycker att vi ska säga så här. Att Johannes har ju, gör i sina visioner den erfarenhet som vi alla har gjort när vi drömmer. Ni vet hur det är när man drömmer. Personer, kanske sedan länge döda, uppträder levande. Antingen kan gamla människor komma som unga och unga ser ut som de var gamla. Döda kommer fram, scenerna växlar, allting växlar och allting blandas. Och när man vaknar är det inte lätt att vara drömtydare. Men vissa bilder och symboler kan dock beteckna någonting alldeles speciellt. Men för det mesta är det saker och ting som går i vartannat. Nu är jag ingen expert på drömtydning. Men jag har sagt att det är min erfarenhet av drömmar. Att de kan tala om en verklighet. Med hjälp av personer, bilder, händelser. Som är tagna ur helt olika tidssammanhang. Jag förringar inte Johannes uppenbarelsebokens visioner. De är från Gud. Han säger att de är givna honom av Jesus Kristus. Men det är svårt att tolka dem. Kanske är det kyrkans situationen kejsar Nero på 60-talet som ligger i botten när det talas om förföljelser mot kvinnan och hennes son och hennes barn. Eller kanske kejsar Domitianus på 80-talet. Eller kanske Trajanus på 100-talet. Vi vet inte exakt. Och det här gör att allt sammans också presenteras i en bildkavalkad där man finner symboler som man kan hitta i alla möjliga religioner från den tiden. En synkretistisk mishmash. Men i detta gäller det för oss att göra som den gamla kyrkan har gjort. Skilja mellan bilden och saken. Det är saken det är frågan om. Det är principen det är frågan om. Och man kan ibland liksom nästan bortse från bilderna. Därför att alla bilderna sammantagna har en viss budskapskaraktär. Och därför ska jag nu säga någonting om uppenbarelsebokens teckenspråk. Världshistorien går framåt, det vet vi allesammans. Det går mot det eskata, mot det yttersta tingen. Och mitt i allt det här finns kyrkan. Den yttersta dagen med domen och Kristi återkomst kommer, när vet vi inte. Någon tidtabell finns inte. Men mitt i allt detta är Kristi kyrka. Och vi kristna. Då är det viktigt att se att i det som nu sker på Johannes tid finns det som ska ske i den yttersta tiden. Att se tecknen på Guds hemlighet i det som sker. Och det som sker i hela kyrkans historia i alla tider, det är svårt. Men det gäller att hitta principer. Se vad som finns bakom bilderna. Och jag tar upp det här krångliga tidsperspektivet därför att det kommer jag att visa upp. Att det är för mig oerhört väsentligt att när vi talar om kyrkan så talar vi inte bara om den historiska kyrkan verklighet idag. utan kyrkan sammanfattar allt. Liksom jag kommer att säga om sakramentet imorgon. Tidsperspektivet är upphävt. Vi är utanför historisk verklighet samtidigt som vi är mitt i det. Och den här principiella synen kommer ju till uttryck i de enkla satserna i början på Uppenbarelseboken. Jag är A och O, säger Herren, Gud. Han som är, som var och som kommer. Det som skedde när allting skapades ligger alltjämt i det som sker just nu. Det som skedde i syndafallet, människans uppror mot Gud, som förgiftade och förstörde relationerna till, mellan Gud och människa, ligger med i det som nu sker. Och Jesu försoningsdöd på korset, hans seger över döden och syndernas förlåtelse, livet och saligheten ligger mitt i det som nu sker. Och den yttersta domen som skall komma, det avgörandet, sker nu. Helt enligt johannesisk teologi. I Jesus skedde alltså en dom över det onda. I Jesus skedde en konfrontation med allt onds härskare, draken eller djävulen. Och den konfrontationen slutade med seger för Jesus. En seger som kom först efter förföljelse, lidande och död. En seger som är vunnen men som inte är vunnen förrän på den yttersta dagen. Det betyder att dessa ting sker nu hela tiden. Konfrontationen mellan Gud och draken. Lidandet och förföljelsen mot kyrkan och Guds folk pågår ständigt. Fram till slutsegen. Och segens frukter kan bli synliga här och nu. Om man ser dem till exempel i sakramentens synlighet. Där kommer den slutgiltiga Kristi seger till synes. Höjdpunkten i den här konfrontationen enligt Uppenbarelseboken sker i det dramatiska ögonblicket då den sjunde basunen ljuder. Och som vi hörde i texten, en kvinna syns på himlen. En underbar syn. Hon träder fram med solen som klädnad och månen under sina fötter. Hon har en krans av 12 stjärnor på sitt huvud. Hon är inte i himlen, utan tecknet syns på himlen. Samtidigt syns ett annat tecken på himlen, en förfärande bild. En stor eldröd drake med 7 huvuden och 10 horn och med 7 kronor på sina huvuden. Och hans stjärt svepte med sig en tredjedel av stjärnorna på himlen och slungade dem ner på jorden, står det, när han kastades ut ur himlen ner på jorden. De här bilderna är oerhört viktiga för oss att förstå allvaret i att vara kyrka i denna värld. Allvaret i att kyrkan kan förföljas, kanske inte grovt i fängelser och med död, men på annat sätt. Tänk er att Johannes står på jorden och ser upp mot himlavalvet som en spegel i det gamla sättet att betrakta världen. Och som återger i starka bilder det som har skett, det som nu sker och det som skall ske. Det är inte fråga om mytologier, utan om bilder som talar om saken, verkligheten. Och så kommer då min fråga, vem är då kvinnan? Det står att hon är havande och ropar i födslans smärta. Och hon föder en son. Och nu får vi komma ihåg att det här med bilderna, att de går i varandra. Hon representerar i början av kapitlet ännu inte kyrkan, utan hon är bilden för det gamla förbundets folk som födde sonen Kristus. Till det var det utkorade folket som födde Jesus av Davids stam i Davids stad Betlehem. Och sonen är Messias, står det, som ska härska över alla folk. Någon hänvisning till sonens lidande, död och uppståndelse finns inte här. Bara det att sonen, som naturligtvis utsattes för drakens förföljelse, tas upp till himlen. Och det är samma person som sedan framträder som lammet i uppenbarelseboken. Det som såg ut som om det varit slaktat. Kvinnan finner en fristad i öknen där Gud själv livnär henne en viss tid. Och här börjar bilden växla. Förbereder nästa scen där kvinnan är med. Det talas om hennes andra barn. Alla de barn hon har fött. Och det är kyrkan. Men innan jag går in närmare på det om kyrkan som mor vill jag nämna något om draken. Ni kanske minns att Jesus skickade ut sina lärjungar på den första predikoturen. Det står i Lukas 7 kapitel hur de kom lyckliga och segerrusiga tillbaka. De onda andarna var besegrade i Jesu namn. Och då säger Jesus: jag har sett Satan slungas ned från himmelen som en blixt. Och draken är bilden för allt det nu som är emot Gud och hans vilja. En personlig ond makt. Han är utkastad ifrån himlen. Han är rasande över detta. Han drar med sig ner till jorden en tredjedel av stjärnorna, står det. En bild för att draken försöker dra ner i fördärvet så mycket han kan av Guds skapelse. Och själv är han nu fångad i den förgängliga världen. Han är på jorden och har ingen plats i himlen kvar. Han kommer att förgås med den förgängliga skapelsen. Och därför har han bara en enda intention, och det är att skada Guds skapelse och Guds folk så mycket han kan. Han kan inte längre nå sonen för han är i himlen, men kvinnan som födde kyrkan kan han ge sig på. Och därför förföljer han och skadar han dem som representerar Kristus på jorden, kyrkan. De kristna vittnar ju emot draken, och de kan inte heller besegras av draken om de håller sig till Herren Kristus. Och här tar vi ett steg till i uppenbarelseboken. I nästa kapitel tar draken i sin tjänst en annan makt, vilddjuret. Och i denne aktualiseras allt som har med denna världens makter att göra. Som inte vill höra Gud till. Inte vill lyda vad Gud säger. Och det här är en fortsättning på det där första upproret i syndafallet. Eller uppbyggandet av Babels torn för att nå upp till himlen och själv bli Gud. Här i uppenbarelsebokens 13 kapitel möter vi den totala statens krav på människan. Principiellt. All statsapparat som går egna vägar i förakt för Guds vilja och går emot Guds vilja har en släng av vilddjurets gift i sig. Vilddjuret vill kontrollera människorna helt, ser Johannes i sina visioner. Staten vill kontrollera allt, vara storebror. Den som läser kapitel 13 finner alltså hur en stat på olika sätt vill kontrollera den enskilda människan. Och här kan man tolka in vad man nu vill och ha fantasi till. Principen gäller. Det finns makter i vår värld som i sitt förakt för Gud inte med blida ögon ser på dem som tar Kristi ord på allvar. Och det gäller hela världen. Ingenting att undra på att Johannes mitt uppe i skildringen i den 10:e versen suckar: här behövs det heligas uthållighet och tro. Och så tillbaka till kvinnan i kapitel 12. Hon är nu klart bilden för kyrkan, Guds folket. Hon har inte bara en son som hon har fött, utan hon har andra barn, står det i vers 17. Och här växlar bilden till att presentera kyrkan som kvinnan, modern. Och de kristna som håller Guds bud är hennes andra barn. Lägg märke till, de som lyder Guds bud är hennes barn. Och här flyter upp till ytan den från Gamla testamentet välkända bilden av Guds folk som Guds brud, som den äkta hustrun. Herren själv är brudgummen, folket är bruden. Bilden finns hos Hosea, Hesekiel och kanske främst i Höga visans fantastiska skildring av kärleken mellan Gud och folket. Kanske ursprungligen en profan kärleksdikt. I Nya testamentet kommer bilden tillbaka. Jesus vågar kalla sig för brudgummen, trots att den bilden var helt reserverad för Gud själv. Brudgummen är den som har bruden, säger han. Jesus är brudgummen. Bruden är det troende i kyrkan. Och Paulus beskriver sin uppgift som apostel, att trolova de kristna, de som kommer till tro med Kristus. Och i Efesierbrevets femte kapitel har vi den mest klara bilden av Kristus som brudgummen. Bilden för den äkta mannen och det troende kyrkan som bruden. Och det som idag fattas oss som mycket anstötligt i förhållandet mellan kvinna och man har i vår svenska evangeliebok lyfts ut, därför att det är stötande och får inte läsas i kyrkan. Men det står: ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den. Liksom kyrkan underordnar sig Kristus, så skall också kvinnorna i allt underordna sig sina män. Den ena parten underordnar sig, den andra utger sig helt hänsynslöst och osjälviskt för den andra. En ömsesidig kärlek, en hemlighetsfull relation som inte återspeglar mycket av patriarkalism. Och därför skriver aposteln: detta rymmer en stor hemlighet. Här låter jag det syfta på Kristus och kyrkan. Han säger att det är en hemlighet, på grekiska mysterion, på latin sacramentum. Och det ligger nära till hans att då börja tala om kyrkan som ett sakramentum, som en hemlighet. Kvinnan som bild för kyrkan är alltså klar i kapitel 12. Hon representerar det Guds folk som följer sin Messias. Och Guds folket måste ibland bildligt talat leva i öknen, fördold för draken, de onda makter som vill förstöra dem som följer Kristus. Och det är Gud som enligt den här bilden i kapitel 12 beskyddar detta embryo till kyrka. Hon får skydd och hon blir livnärd av Gud själv. Hela hennes liv och existens är beroende av Gud. Kanske bakom denna bilden ligger Gamla testamentets berättelse om det gamla gudsfolkets Israel som bevarades i öknen under Mose ledning, livnärdes av Gud själv genom mannat, vattnet och fåglarna. Och liksom Elia ut i öknen livnärdes av korparna och av en ängel, måltiden en förebild för nattvarden, så kan man alltså se att Gud själv är den som när och håller sin kyrka vid liv, även när kyrkan befinner sig i öknen. I den andra bilden i kapitel 12 så talas det om kvinnans andra barn. Det är de troende i kyrkan som förföljs på grund av att de inte vill underordna sig denna världens värderingar och maktapparat, utan som det står vill hålla Guds bud och ha Jesu vittnesbörd. Vittnesbördet är just det som världens barn inte vill rätta sig efter. Det vill säga Guds ord. Om jag nu ser att Uppenbarelseboken 12 talar om kyrkan som en kvinna som föder barn, en mor. Så frågar man sig, vad innebär det om vi ska försöka få fram något om kyrkan just under aspekten moder? Och det är inte så enkelt. Vi har väldigt litet skrivet om det i våra traditioner. Om kvinnan nu är mor till barnen, så frågar man först, har hon fött mig? I den stora lutherska katekesen till tredje trosartikeln, där det talas om på vilket sätt den heliga ande helgar en kristen, så står det så här. Genom den kristna kyrkan, genom syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och det eviga livet sker det. Ty först och främst har han i världen en särskild församling, vilken är din moder, som föder och närer varje kristen genom Guds ord. Och bakom denna Luthers utläggning finns naturligtvis kyrkofadern Cyprianus ord, som finns citerade i ert eget program. Det talas om, av kyrkans sköte blev vi födda, av hennes mjölk blev vi närda, av hennes ande blev vi besjälade. Den som inte har kyrkan till mor kan inte ha Gud till far. Eller för att citera Tessés, kommunitetens grundare, broder Roger Schütz. När kyrkan utstrålar ett moderlighetens och förlåtelsens mysterium är den ett klart återsken av Jesus Kristus. Kyrkan är alltså min mor. Och när födde hon mig? Jag går tillbaka till Efesierbrevets 5 kapitel. Ni män, älska era hustru så som Kristus har älskat kyrkan och utlämna sig själv för den, för att helga den genom reningsbadet i vatten och genom dopordet. Det hör alltså till bilden av kyrkan som modern att hon föder sina barn. Och hon gör det genom reningens dop. Kristus är den som ger henne möjlighet till att föra barnen genom reningens dop till helighet och frihet från synd. Och så känner jag det också. Att Svenska kyrkan är min mor. Även om vi sällan talar om det under den bilden. Visserligen på svenska kallar man kyrkan för hon. Och hennes barn. Men teologiskt sett är det ganska obearbetat att tala om kyrkan som mor. Hon har fött mig genom dopet. Hon har livnärt mig och min tro genom ordet och sakramenten. Kristi kyrka som finns också i min svenska kyrka är min mor. Och därför håller jag fast vid henne. Man överger inte sin gamla mor. Nu finns det ju kyrkoorganisationer som på ett bra sätt eller på ett dåligt sätt förvaltar uppdraget att vara en mor för Guds folket. Av en god moder förväntar jag mig att hon har en öppen famn. Att hon är fylld av kärlek till sina barn. Och vill deras eviga väl. Annars är hon ingen bra mor. Av en god moder, en god kyrka förväntar jag mig att hon fostrar sina barn. Lär dem vad Gud vill och håller dem i Herrens tukt och förmaning. Jag förväntar mig att min mor ber för sina barn. Att hon är frikostig och ger dem den näring de behöver. Vakta dem för allt ont och lär sina barn att ha syskonkärlek, för syskonen är inte alltid sams. En dålig mor är mer intresserad av sig själv och sina egna intressen än av sina barn. Jag fick i julklapp denna julen en bok som hette Lazarus Viva, skriven av Morris West. Den handlar om en påve som varit järnhård i sina krav och ytterst konservativ. Kanske ett försök att associera till Johannes Paulus den andre, utan att lyckas särskilt väl. Jag ska inte redogöra för bokens innehåll, bara en sida. Det finns terrorister som ska mörda påven och lyckas och allt sånt där. Det hör till modernt strunt. Det intressanta är att påven genomgår en hjärtoperation, en så kallad bypass-operation, vilket förändrar honom mentalt. För det händer nämligen med sådana patienter som genomgår en stor hjärtoperation. Han inser nu att han har gjort allt för kyrkans yttre apparat och makt. Älskat hennes magisterium, hennes lagar och använt dem hårdhänt. Men samtidigt glömt att älska sina barn, älska sina medarbetare. Och han kommer till en omvändelse. Och en grundtanke i denna är den falska synen på kyrkan som en livlös organisation. Och jag citerar: det är passionen för åtgärder som förstör oss alla. Vi är så upptagna att organisera och manövrera och lagstifta att vi förlorar ur sikte Guds eget syfte med kyrkan. Det är makten, utövandet i kyrkans organisation som korrumperar henne och glömmer att kyrkan är liv. Kyrkan är en mor som ska förvalta det andliga livet. Och finns inte kärleken till kyrkans minsta troende, har hon förlorat ur sikte Guds egna syfte. En dålig mor, ja, det finns sådana sidor också i min egen kyrka. En passion för organisation, utredningar, maktapparat, så att man lätt förlorar ur sikte Guds egna syften med kyrkan. Och en dålig mor fostrar inte sina barn till lydnad, utan hon tror att det kristna livet är kravlöst, vilket är katastrofalt felaktigt. Så en svaghet i min egen kyrka, där lärans fasthet och klarhet blivit uttunnad, det är en svaghet att det finns för lite vårdnad om livet, det andliga livet. Det finns många bra lokala församlingar där man kan säga att församlingen är en god moder. Men det finns också, som helhet betraktat, många svagheter. Men vad är det då fel på våra mödrar, kyrkomödrar? Ja, som helhet kanske jag vågar säga att det fattas något viktigt. Och det är kyrkans hemlighet, mysterium, sakramentum. Det mysteriösa, det heliga, kommer alldeles för ofta bort i allt det som hör till en statskyrka, i dess jättestora proportioner. Och då är det lätt att blanda ihop Kristi kyrka med den yttre apparaten kyrkan, trots alla vackra fraser. Oj, vad man saknar ibland kyrkan som modern, den ömsinta, den kärleksfulla, den levande och varma modern, kyrkan. Och det är lätt att från kyrkans toppar inte kunna se rollen att kyrkan har, ska vara den pastorala modern som älskar sina barn. Utan det blir för mycket institution, en passion för den yttre apparaten. En av Jesu liknelser skulle man kunna använda idag för att beskriva kyrkan. Nu talar jag om min egen erfarenhet. Jag vågar inte ge mig in på norska kyrkan. Vår andliga mor som har fött oss och som ska nära troende folket. Jesus sa: himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen, och i sin glädje går han bort och säljer allt han äger och köper den, underförstått för att sen gräva upp den och ha den. Det här passar väl in på min kyrka, utom den sista delen av liknelsen. Kyrkan är en åker som är en skattgömma. Där finns himmelriket med all dess härlighet, det ljuvliga evangeliet om korsets försoning, om faderns kärlek i Kristus, hoppet om evigt liv, det heligas inbördes gemenskap och kärlek till varandra, men också om Kristi närvaro i ordet och sakramenten. Men skatten är ofta gömd. Och kyrkan kanske den låter ligga gömd och glömmer att gräva upp skatten. Och här får jag och alla mina medarbetare ta på oss skulden. Att kyrkans skatt allt för ofta blir liggande i åken, icke uppgrävd. Jag sa att kyrkan är en hemlighet. Ja, hemlighet på grekiska är alltså mysterium och på latin sacramentum. Och det betyder att lika väl som dopet och nattvarden förmedlar genom skapade ting det himmelska livet, så är också kyrkan bärare av Kristi närvaro i världen till frälsning. Ett märkligt sätt att tala om detta fann jag i det sista brevet från TC-kommuniteten som kom nu i december. Temat för den huvudartikeln där är kyrkan som ikon av treenigheten. Återigen ett nytt sätt att börja tänka över kyrkan. Kyrkan som mor är en nyttig övning att tänka nytt. Men kyrkan som ikon av treenigheten är också en stor utmaning. Ikonen är ju inte bara en död bild av en person eller en händelse. Ikonen är alltid ett fönster. Den är tänkt som ett fönster genom vilket man ser andliga verkligheter bakom motivet. Och det är denna bildens andlighet som ska föra betraktaren, den troende, närmare den verklighet som bilden står för. Jag ska kommentera den här treenighetsikonen som TC-bröderna hänvisar till i nästa föredrag imorgon. Rublovs ikon, de tre änglarna på besök hos Abraham. Det var en underbar bild, fönster, att se in i nattvardens mysterium. Här när det gäller treenigheten som en ikon för kyrkan, så är det alltså att kyrkan i sig, i sin existens, återspeglar verkligheten, Fadern, Sonen och den helige Ande. Vad man som kyrka och lokalförsamling behöver ständigt aktualisera, det är kyrkan som en mötesplats mellan det heliga, det gudomliga, det andliga, det himmelska och det jordiska mänskliga. Risken för stora kyrkoorganisationer idag är att bli indragna i denna världens smala gränser. Så att de kristna får välja mellan det inomvärldsliga eller det transcendentalas verklighet. Och det är en stor fara idag. Den människocentrerade demokratin. Det är en ständig pågående utjämning mellan profant och heligt i kyrkan. mellan kropp och ande, mellan uppenbarelse och förnuft. En ideologisk sammanblandning som skadar kyrkan. Och det är en grundläggande sanning att den andliga världen nu träder in i kyrkan och hennes nådemedel. Genom kyrkans nådemedel till den enskilde kristne. Och då blir ju det som Tessébröderna vill lära oss, att varje kristen ska vara en ikon av treenigheten. Återspegla något av Faderns kärlek till sin skapelse och skapade varelser. Något av Kristi utgivande kärlek. Något av den helige Andes vishet och liv. Och här tror jag att jag ska sluta. För att tiden går och imorgon vill jag föra er in något mera i mässans hemligheter. Idag var det modern, den levande, kärleksfulla som betydde mest. Imorgon ska vi se hur hela den himmelska världen och treenigheten träder in i mässans enkla ting. Tack ska ni ha.
Guds menighet är fred, så stränger lek och harmoni. Ingen i himlen Herren, bryt ut och syng du Jesu bud. Mitt månden gläder sig i Gud, min själen lover Herren. Oh, my God, oh, my God, oh, my God.